God dag. Välkomna till det här säkerhetsspåret på internetdagarna. Jag som ska vara moderator heter Thomas Kilså. Och vi börjar med att Thomas Juling från Julings säkerhetskonsult pratar. Och han kommer att prata fram till 11.40. I programmet står att vi ska prata kontinuerligt i 1,5 timme. Och nu vet jag att ni är extremt intelligenta allihop. Men jag tror inte ni har attention span på 90 minuter. Så att vi kommer att ta en 10-minuters paus. Mellan 11.40 och 11.50 så tar vi en bensträckare. Ingen servering eller någonting, utan bara ut. Annars lite obegagnade syremolekyler. Och sen in igen här 11.50 så kör vi paneldebatten efteråt. Och då blir det Thomas Juling, Svante Nygren från Krisberedskapsmyndigheten, Vesa Virta från FRA och Stefan Grinneby som är från EMC. Nästan. PTS, NAT3 bokstavsförkortning. Positiva styrelsen. De första som införde DNSSEC här i Sverige. Så skriv ner intelligenta frågor på papperslappar och så skickar ni fram dem till mig. Så slipper vi gå runt mikrofonen. Så under det här föredraget eller i pausen, skriv ner frågorna och skicka fram. Ni kan också ge det till vår eminenta värd här, Camilla. Cecilia. Inte ett namn rätt idag. Jag får gärna somna om, tror jag. Ja. Med det så lämnar jag över ordet till Thomas Juling.
Inte, va? Nej. Kan vi få lite ljud där? Ja. Nu. Så där, då kör vi igång på en gång då. Jag heter Thomas Juling och driver ett företag som är inriktat på skydd av immateriella tillgångar, eftersom det är det som man är ute på internet väldigt starkt ute efter idag, att stjäla dem. Jag hoppar lite vidare. Min bakgrund är att jag har jobbat i den svenska underrättelsetjänsten i mer än 17 år. Jobbat på FRA bland annat. Och slutade där för 2 år sedan ungefär. När jag jobbade där så jobbade jag som systemprogrammerare. Så jag har en teknisk bakgrund. Jag lämnade den för många år sedan. Och det är väl lite grann det som... FRA fick ett uppdrag för många år sedan utav regeringen där. Och det är det som bland annat Vesa Virta och många andra duktiga jobbar på idag. Jag startade och drev den där verksamheten under 10-12 års tid. Det jag ska prata om idag, det är hoten mot våra IT-system. Anledningen till det här är att hoten har eskalerat på väldigt många sätt. Så jag börjar lite grann på hotbild IT-brottsligheten. IT-brottslighet och IT-relaterade brott har vi levt med länge i samhället. Det som är nytt de sista 2-3 åren, det är det att brottslingarna har blivit mycket, mycket mer medvetna om vad de vill komma åt. De är ute för att stjäla information i mycket större grad än man någonsin har varit tidigare. Hackers. De flesta som tänker på hackers tänker på 16-åriga, ofta killar, som hackar sig in i datorer mest för att se att de kan. Har de riktigt tur så kanske de kan få en notis i en tidning. Eller... Men oftast var det tidigare för att imponera på kompisar och andra. Den här bilden har svängt de sista 2-3 åren. Idag är hackers 30-35 år. Och de har ställt sig frågan. Men kan inte jag tjäna pengar på mina kunskaper? Och idag är det det som gäller. För egen vinningsskull. Så idag kan ni hyra en hacker på nätet om ni vill. Säger åt honom, för det är oftast killar det här. Att ni vill ha ett jobb utfört och de bryr sig inte om det är lagligt eller inte. Så länge de får betalt. Det är den bilden som växer fram väldigt, väldigt tydligt idag. Hackers idag som hackar sig in i företags- och myndigheters datorer. De letar aktivt efter information som de kan stjäla och som har ett värde på marknaden. En annan sak man har sett de sista 6-7 månaderna. Det är att när de är inne i någons nätverk så letar de aktivt upp företagsledningen eller ledningen på myndigheterna. För var ligger den intressantaste informationen lagrad? Den ligger ju oftast hos ledningspersonerna. Men inte nog med det. Sen försöker man kartlägga ledningspersoners surfvanor. Och har de lite obskyra surfvanor så kommer ju en utpressning som är brev på posten så småningom. Så de är oerhört medvetna på alla sätt och vis försöka tjäna pengar på det här. En annat problem som man börjar se här, tidigare när det gäller bankrån och värdetransportrån, så åkte alltid brottslingarna ut och tittade och rekognoserade och så vidare. De ville hitta lämpliga flyktvägar och så vidare. Det här ser man i större och större utsträckning idag på internet också. Man kartlägger organisationen, man kanske stökar till lite via nätverken för att se om ni är alerta. Märker de överhuvudtaget att det är någon där? De tittar vilka skydd ni har och vilka brister ni har för att senare kunna utnyttja de här bristerna. Det här blir mer och mer vanligt idag. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men på sista åren så har man inte sett någon sån här enorma virusangrepp som stör ut och förstör tiotusentals datorer över hela världen. Och anledningen till det är att de förekommer inte speciellt mycket längre. Och anledningen är ganska enkel. Man kan inte tjäna pengar på att störa ut massa datorer. Det enda som händer är att de som blir drabbade, de höjer garden. De höjer sin säkerhet så att de får svårare nästa gång. Det man gör idag, det är ju riktade attacker. Att man tittar på ett företag eller organisation man vill ha information ifrån. Eller stjäla information ifrån. Tittar hur de skyddar sig. Man skriver en trojan. Man tar sig in på det stället, stjäl det man vill ha, backar ut igen. Sen vänder man sig om och tittar efter nästa offer. Man skriver en trojan som är anpassad efter deras system, deras verksamhet och deras skydd. Man tar sig in där, stjäl det man vill ha, går vidare till nästa. Det finns inget virusskydd i världen som hjälper mot det här. För de här virus och trojaner som används i det här, de används kanske bara en eller högst två gånger. Och sen aldrig mer. Senaste riksdagsvalet så dök det upp en ny spelare på marknaden. Alltså en ny antagonist. Det var någonting som säkerhetspolisen kallar för den autonoma miljön. Det är vänsterextrema grupper i Sverige. Det de gjorde 10-14 dagar före valet, det var det att de hackade sig in i Nordiska förlagets datorer och snodde deras kundregister. Och anledningen till det här är att Nordiska förlaget, det är Nassarnas bokförlag som ger ut högerextrem information, böcker, musik och mycket annat. För kommunisterna tänkte så här, om vi tar deras kundregister, då får vi namnet på varenda nass i hela Sverige. Sen strax före valet, bara några dagar, då affischerade man i kommunerna. För då hade man tagit fram bilder på de här namnen man hade. Och då affischerade man ute i kommunerna att känn din lokala nazist med bild och namn. Det är ju ganska bra att vi fick reda på vilka de var. Så det kanske är lite kul. Men vad är de ute efter nästa gång? Och gången efter det? Och gången efter det? Nassarna försöker också hålla på lite på internet. Men de är inte så duktiga. Inte än i alla fall. Men de kommer de också. En av de verktyg som de här antagonisterna använder, det är något som kallas för botnets. Det känner ni säkert till. Det är alltså ett metodiskt sätt att ta över dåligt skyddade datorer. Ofta klienter och hemdatorer. Det tar man över med automatik. En enda sån här mask som drar runt på internet kan ta över mellan 20 och 30 000 dåligt skyddade datorer per dygn. Många av de här som är ute och sprider de här maskarna, de har kontrollen över många miljoner datorer över hela världen. Idag kan man också via hemsidor, chattkanaler och annat hyra eller köpa botnets om man inte har kompetensen att skapa den själv. Så idag kan man alltså hyra ett botnet och använda för sina syften. De här maskarna tar över datorer i en omfattning som man aldrig tidigare har sett. Och sen används de här i brottsliga syften, de här botnets. Alltså det är ett nätverk av datorer som man har kontroll över, alltså andras datorer. Det som har hänt senare det är att de, i början så var botnet 8-10 000 datorer. Nu har man spjälkat ner de här så nu är det 500-700 datorer. De har blivit mindre, men det är också det att priset har sjunkit på dem. Så nu kan man köpa ett botnet eller hyra ett ännu billigare än vad man kunde tidigare. Plus det att de stökar inte om så mycket på internet. De är lite svårare att upptäcka. Ni kommer ju säkert ihåg det här med Mohammed-karikatyrerna. Jyllandsposten i Danmark ritar nidbilder på profeten Mohammed. Och det blev ett väldigt liv i den muslimska världen. Det som var lite annorlunda det var det att från det att bilderna publicerades så tog det 5 månader innan muslimerna började reagera. Varför är det ingen riktigt som vet? När det här hände så var det ändå tills den största politiskt motiverade cyberattack man någonsin har sett. Över 5 000 danska hemsidor blev hackade på ganska kort tid. En av de gäng som höll på där ute på internet är en islamistisk grupp som heter Internet Islamic Brigades. Det finns ett 100-tal sådana grupper på nätet. som har syfte att slå mot väst när man får en möjlighet. Den här Internet Islamic Brigades, det är en av de mer militanta grupperna som håller på där. De är väldigt aktiva på internet, men de är också aktiva på andra sätt. De danska företag, privatpersoner och andra som kom till jobbet på morgonen upptäcker då att deras hemsidor är förändrade. Det var bilder från bombattentaten i Madrid, i London, 11 september och så vidare. Med uppmaningar om jihad. På en del danska hemsidor så stod det att snart kommer vi till er i Danmark och spränger oss själva i luften tillsammans med er. Vänta ni bara. Det var det som mötte väldigt, väldigt många vid den tiden. Det som var lite speciellt med den här Muhammedkrisen, det var det att Sverige också blev utsatt och en rad andra länder som egentligen inte hade någonting att göra med den här konflikten som var mellan danskarna och den muslimska världen. Några hundra svenska sidor blev också hackade. Och förklaringen till det är troligtvis att Arlas huvudkontor ligger i Köpenhamn. Så via Arla kom de över på SE-domänen och sen fortsatte de att hacka några hundra sidor till. Schweiz blev också utsatta. Och de hade definitivt ingen, där fanns det ingen koppling som man hittar. Den enda kopplingen man hittar, det är färgen i flaggan. Ett vitt kors på en röd botten. Det är den enda kopplingen som finns. Men det här visar ju det att även om man inte är del av en konflikt så kan man faktiskt råka illa ut. Det här är ju inte första gången det händer en politiskt motiverad cyberattack, och det var inte sista gången heller. Vid ett annat tillfälle var ett amerikanskt spionplan som blev nedklingat i Kina 2001. Då startade ett krig mellan amerikanska och kinesiska hackers. Det här kriget pågick i över ett års tid efter det att länderna sinsemellan hade rätt ut situationen. Ett annat tillfälle är amerikansk och brittisk invasion av Irak 2003. Då startade ett krig mellan brittiska, amerikanska och muslimska hackers. Den här disputen pågår lite grann, mycket, mycket lägre skala idag, men det är fortfarande lite grann. Och det här visar att lång tid efter att konflikten är avslutad så kan hackers fortsätta, ibland väldigt, väldigt lång tid. Ett annat tillfälle, det var ett flytt av ett krigsmonument i Estland 2007. Då pågick attacker från ryska datorer mot den estniska infrastrukturen. Under de 3 veckorna som det här var som mest intensivt så pågick 121 separata attacker mot Estland. Vid några tillfällen så var man nära att lyckas sänka infrastrukturen totalt. Men riktigt så illa gick det inte. Sen har vi Lars Vilks. Målar profeten Mohammed som en rondellhund i Sverige. Vad kan man förvänta sig? Det är klart att det blir problem. Den här bilden laddade jag ner från en dansk hemsida i samband med Mohammedkrisen. När fantasin övergår verkligheten. Det där är verklighet. Det stod också på den här hemsidan. Ni har inte sett någonting än. Vänta ni bara. Snart kommer vi till er. I samband med Anders Wilks rondellhund i Sverige så skriver tidningarna att Sverige angrips på islamistisk hemsida. Det var ingen hemsida, det var en blogg. Och bloggen är där uppe. El-Heklas heter den. Där diskuterar man hur man ska hämnas Sverige och hur man ska ta livet av Lars Vilks. Det här har vi bara sett början på. I samband med det här så startar ett hackerkrig som mellan turkiska hackare och svenska hackers. Som med lite uppmaningar och råd från PTS bland annat så började de dämpa sig lite grann. Tittar man på terrorister som helhet så har man sett att de i större och större utsträckning utnyttjar allmänt tillgänglig infrastruktur. Alltså internet för informationsinsamling, propaganda och desinformation. Sen finansierar man delar av sin verksamhet genom cyberattacker också. Man hackar sig in i andra datorer, stjäl information som man sedan säljer. Som ett medel för att finansiera terrorism. De här islamistiska hackerorganisationerna, de försöker hela tiden rekrytera nytt folk till sig. Men där har man stött på ett litet problem. För det finns tusentals unga islamistiska ungdomar som vill vara med i kampen mot väst. Men som inte har kunskapen att hacka datorer. Men det har man löst. Jag återkommer strax till det. Ett problem som vi inte har sett än, men som kommer. Det är attacker mot skadasystemen. Det är alltså de här systemen som ett land behöver för att överhuvudtaget fungera. Elförsörjning, rent vatten när vi vrider på kranen, att vi har dricksvatten. kraftverksdammarna, kraftförsörjningen och mycket, mycket mer. I USA för 1,5-2 år sedan så var det någon som hackades in i ett vattenreningsverk och försökte ändra doseringen för reningen av vattnet. Hade man lyckats med det, då hade vattnet blivit okänligt att dricka. Förmodligen var det inga terrorister den gången. Men det visar ändå att tankarna finns där ute. Att man tittar åt de här systemen. Det här som jag sa, att rekrytera unga islamister. Det här är en av många hackerskolor på internet. Hamas Web Warfare heter det. Det här är FOIA Team kallas de för. Här finns det instruktioner hur man gör vanliga bomber, sådana som exploderar. Hur man hackar datorer och hur man gör e-mail-attacker. Det här är en annan. Al-Jihad Al-Elektroni heter den. Här vet man inte riktigt vilka som ligger bakom, men syftet är väldigt klart. Man utbildar islamister i att hacka datorer. Och de som ligger bakom sen pekar sig mot väst. Industrispionage har funnits så länge det har funnits människor i stort sett. Så det är inget nytt på något sätt. Det som är nytt med det här, det är det att internet och andra globala nätverk har gjort det möjligt att utföra industrispionage i en omfattning som man aldrig tidigare har kunnat göra. Och på dessutom på ett väldigt, väldigt billigt sätt. Det är inte bara konkurrenter sinsemellan som tittar på varandras grejer, utan det är även nationer emellan. Alltså industrispionage mellan länder. Industrispionage från rysk och östeuropeisk sida ökade efter det att Sovjetunionen föll 1989. Lite grann på bekostnad av det militära spionaget. Det man har sett på senare år är att utländska underrättelsetjänster ofta är drivande i industrispionaget mot andra länder. Så att de ligger bakom med kunskap, stöd och pengar. Enligt säkerhetspolisen i Sverige så vistas det i Sverige under en normalperiod utländska agenter från ett 20-tal nationer. Det här är normalbilden. Ibland är de något färre, ibland är de något fler. Men de här känner polisen till. Säkerhetspolisen försöker hålla lite koll på dem så att de inte gör allt för stor skada. Deras jobb här i Sverige, de här underrättelseagenterna, det är att stjäla information och skicka till sina hemländer. Det är deras jobb. Det är därför de är här. Går man in och tittar på hotbilden andra nationer så är det inte bara industrispionage de sysslar med. Det är även någonting som kallas för informationsoperationer. Och jag ska förklara lite grann vad det är. Så det som försiggår, det är industrispionage, informationsoperationer och psykologiska operationer från andra länder riktade mot andra nationer. Och det här är också någonting som man ser ökar. Men vad är informationsoperationer? Förut så pratade man om informationskrigföring och information warfare. Informationsoperationer är precis samma sak. Man har bara bytt namn på företeelsen. Eller på verktyget som många väljer att kalla det för. Det här är inte heller något nytt. Det här skrev Mao Zedong 1938. Han skrev så här: "In order to win victory, we try our best to seal the eyes and the ears of the enemy, making him blind and deaf, and to create confusions in the minds of the enemy commanders, driving them insane." Det skrev Mao Zedong 1938. Kineserna har hållit på väldigt, väldigt länge och är väldigt duktiga på det här. Varför sysslar man med det här då? Ja, man vill veta mer än fienden. Man vill ha informationsöverläge, som det så fint heter. Man vill nå nationell ekonomisk styrka. Man håller på med rena underrättelseinhämtningar på internet och andra globala nätverk. Man vill påverka opinioner i delar av världen. Man vill få insyn i, manipulera, förändra och förstöra motståndarens information och informationssystem. Det finns tre olika klasser när man pratar informationsoperationer. Klass 1 är individnivå. Och väldigt mycket av informationsoperationer i fredstid är att kartlägga. Att lära sig förstå, att förstå vad saker och ting finns och hur saker och ting funkar i ett annat land. Så man kartlägger alltså individer. Man kartlägger klass 2, företag, organisationer eller nationell nivå, ibland större delen av länder. Klass 3, det är militära eller globala hot. Där ligger ju terrorismen idag som ett globalt hot. Industrispionaget, oavsett om det är mellan länder eller företag, handlar om det klass 2 här. Men vad är man då ute efter? Det finns 7 beståndsdelar i det här som man jobbar efter. förvillar inte på att det är väldigt militära termer här. För när man säger command and control, det är också företagsledningar. Och ledningar för civila och givetvis militära myndigheter. Men det är lika mycket det civila samhället som det militära som man vill kartlägga i det här. Intelligent based warfare, det är underrättelseinhämtning. Elektronisk krigföring. Psykologisk krigföring. Hacker warfare. Man kartlägger hacker communities över hela världen för att se, är de med oss eller mot oss? Kan vi köpa dem, lura dem, hota dem? Eller måste vi skydda oss ifrån dem? För sånt vill man veta. Man vill helt enkelt ha koll på läget. Ekonomisk krigföring, det är det som ökar mest. För pengar i drivkraften i större och större utsträckning hela tiden. Och sen cyber warfare. Enligt Utrikespolitiska institutet i Stockholm så är det mer än 150 länder som på en daglig basis bedriver underrättelseverksamhet på internet. Och det här är inte bara att de surfar till hemsidan och kollar vad det står där. I det här så ligger också att hacka sina andra datorer för att titta lite närmare på saker och ting. Och den här, det är fler och fler länder hela tiden som... För det här är ett väldigt, väldigt billigt sätt att spionera på. Den här texten är hämtad från en svensk bok i informationsoperationer. För Sverige utbildar också i det här. För man har tanken så här att för att vi ska förstå och kunna skydda oss mot informationsoperationer så måste vi förstå hur man faktiskt gör. För det är först när vi själva kan det på alla sätt och vis, det är först då vi förstår hur man ska skydda sig från det här. I den här svenska boken så står det som ni kan se här att det omständer i stort sett all verksamhet och alla system i samhället. Och därmed stora delar av rikets militära och civila ledning. I fred, kris, konflikt och krig. Nästa text är väldigt, väldigt viktig. För att det här ska fungera i en krissituation så måste man förbereda sig i fred. Annars kommer det aldrig att funka. Det vill säga det är nu de förbereder sig. Men är det så här illa som jag säger då? Ja, för ett och ett halvt, två år sedan så var jag ute och surfade på nätet. På amerikanska sajter. Och för amerikanska officiella sajter. Och hittar amerikanernas doktrin för informationsoperationer. Alltså deras avsiktsförklaring hur de avser att använda det här. Det var ett pdf-dokument som de själva hade lagt ut. Så jag laddade ner den och läste den. Oerhört intressant. I den så beskriver amerikanerna själv 14 stycken organisationer som sysslar med informationsoperationer. I större eller mindre utsträckning. CIA, FBI, NSA och alla de här underrättelseorganisationerna. Och en del polisiära organisationer också. Där står det också att befälhavaren på plats kan själv besluta om han eller hon behöver använda informationsoperationer. Så de behöver inte gå tillbaka till administrationen i USA för det. Utan de kan göra det när de känner att de har behovet av det. Ett halvår senare så surfar jag på lite datorer i Kina. Och till min stora förvåning så hittar jag kinesernas doktrin som var utlagd. På engelska var den skriven och det var ett pdf-dokument det också. Jag laddar ner den och läser den. Och där stod det ganska tidigt i den kinesiska doktrinen. Att Kina avser att använda informationsoperationer som ett medel för att stärka sin ekonomiska position i världssamfundet. Så står det faktiskt där. Det de säger och som de själva har skrivit och lagt ut på en egen sajt. Att de kommer hackas in i andra länders datorer för att stärka sig själv ekonomiskt. I Kina finns det minst två, förmodligen många fler organisationer som sysslar med det här. Men på grund av språket och statsskicket i det här så är det väldigt svårt att kartlägga. Fransmännen då? De har ju alltid hävdat att fransk underrättelsetjänst hjälper franska företag i konkurrensen med andra länder. Tidigare så har vi aldrig hittat någon doktrin. Men för inte så länge sedan så fick jag faktiskt tag på den också. Jag har dock inte hunnit läsa den. Tittar man på Ryssland så fick Putin en fråga för ett antal år sedan från en journalist, en reporter. För man pratade ganska mycket om informationsoperationer för ett antal år sedan. Och då frågade reportern, ja men Ryssland, har Ryssland den här förmågan då? Nej, svarade Putin. Men om någon skulle försöka använda det där mot oss, då tvekar inte jag mig att vedergälla med konventionella metoder, svarade han. Vad sa han egentligen? Konventionella metoder, det är strategiska bombflyget. Han förstår vilken potential det här har. Men sen är det ju så att ryssarna har den här förmågan och de är väldigt, väldigt duktiga. Oavsett vad Putin säger så finns den där. Indien, de är väldigt, väldigt aktiva på hemmaplan. Där går indiska underrättelsetjänsterna. De har två stycken. En som heter IB och en som heter RAW. R-A-W. De går aktivt in och infiltrerar västerländska företag som etableras i Indien. I syfte att stjäla information och ge till indiska företag. De är väldigt aggressiva i sitt sätt att jobba på det här sättet. Vad är de ute efter? Vilket mål har de? Ja, de vill kartlägga ledarskapet diplomatiskt, civilt, militärt, socialt och kulturellt. Ingen sektor av samhället lämnas därhen här. Man tittar på civil infrastruktur, telekommunikation, transport, energi, finans, industri, forskning, media och skydd. Militära infrastruktur, det är inte konstigt, så har det alltid varit och kommer alltid att vara. Likaså med vapensystem. Men det man också kartlägger, det är ideologiska, etniska, kriminella och religiösa grupper i det här andra landet. Man vill kartlägga dem och se dem också. Är de med oss eller mot oss? Kan vi köpa dem eller måste vi skydda oss ifrån dem? Kriminella grupper, alltså organiserad brottslighet, de köper man ju deras tjänster helt enkelt. Och sen kartlägger man allmänheten som kollektiv, opinionspåverkan och så vidare. Den amerikanska doktrinen, den heter Joint Doctrine for Information Operations. Den antogs den 9 oktober 1998. Många av de här bilderna som jag visar er idag här, det är i stort sett cut and paste ifrån den här doktrinen. Jag har bara översatt en del text. Inte för att amerikanerna på något sätt är värst, men för att deras dokument var snyggast. Det var därför jag gjorde det. För det står ungefär samma i alla de här. I den amerikanska så står det då att under fredstid så säger de att då kommer de syssla med psykologiska operationer. Operation Security and Deception. Other capabilities and related activities. Det kan betyda vad som helst egentligen. Information assurance. Man vill ju skydda sina egna system förstås. Uppstår en kris någonstans, då lägger man på elektronisk krigföring och fysiska attacker. Det är bombflyget igen. Och är det en fullskalig konflikt så är det allt utav ovanför, fast i mycket, mycket större skala. I april 2005 så kunde man läsa i brittiska tidningar. Hackerattack mot myndigheten där. Hackerattack mot det företaget. Och de här artiklarna kom oftare och oftare under en period. Men helt plötsligt så kommer ett pressmeddelande från den brittiska underrättelsetjänsten. Och de journalister och reportrar som fick tag på det här, de blev så imponerade av vem avsändaren var så att de tappade lite grann innehållet. Så det här fick inte det genomslag det borde ha fått. För i det här pressmeddelandet så står det en uppmaning till brittiska myndigheter och företag. Ni måste skydda er. Det pågår omfattande, sofistikerade, samordnade attacker mot Storbritannien som nation. Attackerna började mot stora företag och stora myndigheter. Sen gick man neråt till medelstora företag och myndigheter. Och sen neråt. De här attackerna pågick dygnet runt. 7 dagar i veckan. I nästan 1 års tid. Och det var hela tiden riktade attacker. Där man gick in och snodde det man ville ha. Ungefär 1 år efter den här händelsen så gick Tony Blair ut och anklagade Kina att ligga bakom de här attackerna. Och mycket talar för att det var de som låg bakom. Ungefär 6-8 månader tidigare så gick Kanadas regering ut och anklagade Kina för omfattande hackeraktiviteter mot Kanada som nation. 2 år innan det så var fransmännen utsatta. Men de sa inte så mycket. För de gör likadant själv, så de tycker det här är inget att bråka om. Så här gör väl alla. På senare tid så har Tyskland varit hårt utsatt. Merkels stater har blivit hackad. Företag i Tyskland skriker på sin statsledning och säger ni måste hjälpa oss, ni måste göra någonting, för kineserna tar allt vi har och vi har ingen chans att skydda oss. Israel och USA, de är alltid utsatta oavsett om de har gjort något eller inte. Det de tar är allt som kan omsättas till pengar, allt som ger konkurrensfördelar, allt inom forskning och utveckling, allt som påverkar börserna och växlingskurserna. Skulle ni vara redo om de här attackerna skulle riktas mot Sverige? Nej, jag tror inte det. För Sverige skulle förmodligen inte ha någon chans heller. Men det finns en hel del som vi kan göra för att förbättra våra chanser och våra möjligheter att upptäcka det. Och hindra från att bli av med allting. Jag har ju jobbat väldigt mycket mot myndigheter. Och på många myndigheter så tycker man, men vi har ju ingenting som är hemligt eller känsligt. Vi har ju offentlighetsprincipen i Sverige, så de kan ringa hit och skicka vi grejerna till dem. Men det är inte riktigt så enkelt. För att de kan ju faktiskt gå in, och det gör man ju medvetet, gå in och manipulera, förändra och förstöra information också. Och man måste tänka sig den här hotbildstanken utifrån angriparens perspektiv. Är det någon någonstans som är intresserad av det som vi håller på med, så är det skyddsvärt med största sannolikhet. För det som man är ute efter, det är ju ekonomisk spionage, det är konkurrensfördelning, forskning och utveckling. När det gäller myndighetsvärlden så är det också allmänt destabiliserande åtgärder. För i en krissituation så vill man få oss här i Sverige att inte lita eller tro på myndigheternas förmåga. De kan inte hantera det här. De förstår inte det här. För då skapar man nämligen en kris i krisen. Och det som är väldigt, väldigt mycket när det gäller informationsoperationer, det är att förändra och manipulera information. Hotbildning mot din organisation. Kvalificerade aktörer som agerar mot Sverige och västvärlden just nu. Det finns några som är speciellt aktiva. Och det är ju Kina. Det är Indien i företagsetableringar i Indien. Nordkorea och Ryssland är väl de främsta. Den stulna kunskapen som de sker, den ger ju de sen till företag i sina hemländer. Sen kommer de tillbaka och ska konkurrera med oss. På det här sättet är ju konkurrensen helt satt ur spel. Att de kan ha pris som en tredjedel mot våra, för de har inte haft utvecklingskostnader. När det gäller, jag har haft som ett exempel länge när jag varit ute och hållit föredrag. Jag brukar fråga när jag är ute bland publik så här och frågar att när du är ute och surfar, vad ligger ditt perimeterskydd mot internet då? De flesta svarar brandväggen, och så är det ju oftast. Men är det någon gång som har läst en pdf-fil på nätet? Eller kanske till och med tankat hem en sån? Det har de flesta gjort. Och i det läget när ni gör det, då är det akrobatrider som är perimeterskydd mot internet. Finns det brister i den så kan ni få med någonting in som ni inte vill ha. Det har hänt ett fåtal attacker mot Sverige. Och i några av dem så har man utnyttjat en brist i akrobatrid just. Och det berättade bland annat en företrädare för säkerhetspolisen för ett halvår, ett år sedan. Att det hade man utnyttjat, och då hade man upptäckt. Alltså, det var en opublicerad brist i akrobatrid. Det var ingenting som du kunde läsa på de här hemsidorna som publicerar brister. Sista bilden här då. Eller ja, näst lista. Är samhället sårbart då? Ja, om ni tänker er själv tillbaka till 1980. Om man tar den här bilden har jag fått från Försvarsmakten i Sverige. Den visar då 1980 hur mycket av sin totala budget som man lade ner på IT-system, den övre strecket. Och hur mycket man år 2000 lägger ner på IT-system. Det har ökat dramatiskt. Vi köper in oerhört mycket fler system idag än vad vi gjorde då. Under samma period, det här röda strecket, eller det under strecket, det visar hur mycket man lade ner i kostnader på att skydda sina system. Informationssäkerhet och IT-säkerhet. Den ökningen är ganska blygsam. Det här innebär ju att vi har ett informationssäkerhetsglapp här. Vi har många, många fler system än vad vi har förmågan av att skydda. Och så ser det ut på de flesta ställen idag. Jag ska jättesnabbt gå igenom det här. Ett par minuter. Titta lite på finansiella risker då. Bara lite kort. När man tittar på vilka antagonister slår mot vad. Tittar vi på likviditeten så är det organiserad brottslighet, insider, lagar och föreskrifter och så vidare. Räntor, informationsoperationer. Marknaden, konkurrenskraft, organiserad brottslighet, informationsoperationer. Kreditvärdighet och förtroende. Och valutor och så vidare. Det är ingen tillfällighet att det står informationsoperationer på alla ställen. Det är oerhört medvetet. Enligt Gartner Group så gjorde de en utredning för ett tag sedan. Det visade att 85-95% av samtliga affärsprocesser förlitar sig enbart på IT-systemen och integriteten i de här. Att informationen i de här systemen inte oavsiktligt eller avsiktligt har blivit förvanskade. Det finns alltså idag ingen manuella rutin att gå tillbaka till längre. För de försvann för många år sedan. För vad skulle hända om du inte kan lita på din egen information? Om du inte kan skilja på originaldata och förvanskad data? Hur ska du då hantera en kris? Så, en minut innan, Thomas. Så då får jag tacka för mig här. Och det, skulle vi köra 10 minuter nu, eller? Okej, 10 minuter paus och kommer tillbaka. Tack så mycket.